Hej och välkomna till Elvelyck och Kvists podcast. Lite specialavsnitt kanske?
Ja, det måste man väl ändå säga. Förhoppningsvis så har vi tekniken med oss. Men det är ju så att jag är ju på resande fot. Jag har ju lämnat Sverige och den stabila internetets land.
Ja.
Och begett mig ner till Tanzania och staden Mwanza.
Och där är lite svajigare om internet, är det du säger?
Ja, det är det. Men förhoppningsvis så ska det fungera här. Annars får ju lyssnarna...
Ska vi reservera oss? Ska vi reservera oss på en gång då? Att det är kvaliteten kanske inte når upp i de standard som vi
Nej,
vill ha.
Nej, men det är ju också ett sätt för oss att pröva våra lyssnare. Hur hängivna de faktiskt är. Om de är beredda att lyssna igenom det här avsnittet, trots kanske lite svajerlina, även om vi måste klippa lite mer beroende på hur det artar sig.
Innehållet kommer ju bli så mycket bättre.
Jag vet inte vart vi ska börja, det är ju en timme alldeles för kort. Jag tror inte...
Jag vet hur vi ska börja, jag läste ett tweet för en liten stund sedan från Cullen Allen som är... pastor i Pittsburgh, Pennsylvania, Allison Park Church och rektor för den amerikanska systerskolan vi har där borta. Och han skrev att idag bad våra elever med 250 människor till frälsning på gatorna när ni gjorde outreach.
Exakt. Men vi kan ju börja där.
Det är fett.
Vi kan ju bara nämna lite att vi är ju nere för att ha en stor festival, en Science Awareness festival. När vi predikar Jesus och ger Jesus till den här regionen, den här staden. Vi var ju i Dar es Salaam, huvudstaden, förra året. Och nu fortsätter vi att jobba i Tanzania, så vi börjar. Men idag var ju den riktigt första dagen som vi... Det första festivaldagen, det första dagen som vi verkligen arbetar med outreach. Så vi har varit ute hela förmiddagen. På olika platser runt om i staden. Vi har 7 team från Sverige, Norge, USA. Vi är en stor skara människor som är här för att ge Jesus till Mwanza. Så att det är 7 team ute på outreach. De teamen har kört 2-2, så vi har varit för 3 eller 4 platser vi var ute på idag. Jag hänger ju på vårt ungdomsgäng då. Vi har ju ett gäng ungdomar med på resan som är med i SS Youth.
Och du är deras pastor.
Och jag är deras pastor, så jag måste ju se att de klarar sig bra. Så jag har ett litet vakande öga över dem. Vad ska jag säga? Jag är ju så sjukt stolt över dem. Jag har ju satt in Jonathan, en av våra ungdomar, som teamledare. Han är 17 bast och han är ett exempel, han är ett föredöme för resterande teamledare. Verkligen.
Så på gatorna idag alltså har 250 människoliv förvandlats?
Ja.
Bara för att några människor från Sverige, Norge och USA betalar sina egna biljetter, jobbar stenhårt och svettas och har väldigt, väldigt kul, men att predika Jesus på gator i en stad i Tanzania.
Yes.
Det är häftigt.
Ja, och det är ju verkligen så.
Jag minns förra året när vi var i Dar es Salaam, så totalt bad vi med 1000 människor till frälsning på gatorna.
Mm.
Och jag kommer ihåg att vi var så förbluffade över det, att så många människor blir frälsta liksom på gator och torg. Men nu, redan nu har ni nått en fjärdedel av det på alltså den första riktiga dagen egentligen. Det är helt otroligt.
Det är ett enormt sug efter evangelium. Man presenterar Jesus enkelt, det är ett enkelt Jesus-centrerat budskap. Och människor springer fram. Där vi var vid en marknad, så vi hann med 2 outreach tillfällen där vi körde drama, dans och predikan då. Och sammanlagt så bad vi med 89 till frälsning, som vi är människor som vi har bett med och som vi har namn på, telefonnummer, som vi kan jobba med uppföljning med. Alltså 89 stycken.
Ja.
Och det är så otroligt kul också att göra de här sakerna tillsammans, att verkligen kasta sig ut i det här är apostlagärningar fast 2013. Det här är allt det där vi läser om i evangelierna. Människor hungrar efter det. Vi ber med människor till frälsning, helande. Idag har vi sett demoner manifestera sig och vi har kastat ut dem också, så att det är ju grymt.
Vilket land var första landet du åkte på till missionsresa, Jonathan?
Jag åkte till Etiopien, var min första missionsresa med SOS. Vi var i Diredawa, en stad i östra Etiopien. Och det var ju den resan som förvandlade mitt liv. Så var det ju. Jag hade ju aldrig tänkt att jag skulle bli missionär. Jag hade ju aldrig tänkt att jag skulle göra såna här saker. Men, och det var just på en outreach som liksom, där jag upplevde att Gud talade in i mitt liv. För det var så här, den känslan att jag vill inte göra någonting annat. Det är just det här jag vill göra. Bara vara ute på gatan, ge Jesus, ge till folket. Det är en sån otrolig tillfredsställelse. Och det finns ingen annan gång som i mitt personliga kristna liv som jag känner mig så levande och som jag känner Gud så nära. Det är just på missionsresor och missionsfältet som jag upplever att man hör Guds röst som allra tydligast.
Ja, och jag tror det finns en anledning till just det. Jag åkte ju till Indien när jag var 18 år, första gången på en missionsresa. Och jag hade också andra planer med mitt liv. Jag visste ju precis vad jag skulle göra efter gymnasiet. Men jag bara upplevde att Gud kallar mig att det är det här du ska göra för resten av ditt liv. Och folk frågar ju dig och mig ibland att men vadå, kan inte göra det hemma i Sverige? Kan inte göra det? Varför måste man åka utomlands? Och för det första så gör vi det faktiskt hemma i Sverige. Och vi gör det när vi är i USA, vi gör det när vi är ute. Alltså vi lever ju inte annorlunda. Men nyckeln till det vi gör och varför det brinner så i hjärtat och varför vi hör Guds röst så tydligt, det är ju för att vi jobbar mot de onödda folken. Och det brinner ju i mitt hjärta så fort man börjar prata om det. Att Jesus han säger i Matteus 24:14 att evangeliet om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, alla etnos, alla folkslag, och sen ska slutet komma, säger han. Efter att lärjungarna har frågat honom när ska du komma tillbaks, vad blir tecknet, vad är det vi ska leta efter?
Ja.
Och där säger han det liksom, det är alla etnos, de måste få höra, det måste bli ett vittnesbörd för dem. Sen kommer slutet. Så med andra ord så finns det ingenting som jag vet som ligger så nära Guds hjärta och som han längtar mer efter än att få nå onådda folkslag som inte har hört om honom efter 2000 år. De har fortfarande inte hört. Och att vi får åka och berätta för dem. Det ligger så nära Guds hjärta. Så det som du säger, hans närhet och närvaro och hans röst och hans kraft blir så... Det blir sån exponentiell kurva där när man kommer till onödda folk, att Gud han bara längtar efter att hälla ut det så han kan använda vilken åsna som helst, både dig och mig och vem som helst åker liksom.
Ja, men precis.
Så det är lite där vi får fånga. Det är ju inte att du och jag har en missionsromantik inbyggd eller som vi föddes med, utan det var ju när vi fick uppleva de onödda folken. Då small det till och då fick man en ny dimension av Gud på något sätt. Så vi kan bara uppmuntra alla våra lyssnare. Har ni inte fått vara med och predika för ett onådd folkgrupp än, så gör det. Häng på en resa till en onådd region och ställ dig på en gata och predika och tala med människor. Sätt dig på kaféer. Du kommer uppleva en sån otrolig tillfredsställelse inte en självisk tillfredsställelse, men det är som att du liksom, du kommer känna Guds hjärtslag i ditt eget bröst.
Och vi har ju våra resor öppna. Man får ju haka på oss. Man behöver inte gå bibelskola eller vara med just i vår församling eller någon av våra partnerförsamlingar, utan de är ju, vi har ju med ungdomar och unga vuxna på den här resan som inte är med i, som är med i olika församlingar runt om i Sverige.
Ja,
så
ja.
Det är ju fullt. Du har ju alla möjligheter som helst att haka på. Du behöver ju skicka en intresseanmälan eller hålla utkik lite på vår hemsida inför nästa resa och så. Använder du det?
Om du inte hittar någon info, så tagga oss med hashtaggen Elvelykkrist på något forum, så hittar vi dig och så kan vi svara dig.
Exakt.
Och som gäller, om du vill hänga på oss, det finns säkert många fler organisationer som åker till onödda folk, men vi pratar ju mycket utifrån våra liv, naturligt. Och vi är jättekul om du vill hänga på mig eller Jonathan, du som lyssnar, och jobba med oss intensivt i några veckor. Jag åker ju till Tanzania när du flyger hem ungefär, så då ska vi vara nästa festival i Tanga.
Ja.
Men du som lyssnar på det här nu då, jag vet inte om det är helg nu, kanske det är lördag eller så är det söndag. Be jättegärna för våra team i Mwanza, för de är mitt uppe i festivalen när du lyssnar på det här.
Det kommer ju vara de avslutande festivaldagarna här när du lyssnar på det.
Ja, och de är ofta de viktigaste och största och kraftfullaste, så kasta dig gärna på Gud i några minuter för oss och lyfta upp människorna i Mwanza, så att vi får ett fett genombrott.
Ja, men det är vi tacksamma för. Vi är glada för alla som är med och supportar. Jag tänkte på det här med, när du tog upp första missionsresan som jag var på i Etiopien, så var det ju faktiskt så att då fick jag haka på en av mina stora förebilder i livet, en kille som heter Per Gisselsson, som du känner med lite, som har blivit en väldigt god vän. Då fick jag följa med honom faktiskt ganska mycket just under resan. Fick följa med in i befrielserummet och hjälpa människor att bryta med demoniska krafter, och vi fick hjälpa dem att komma till Jesus och fylla sitt liv med det himmelska, med den heliga ande. Och jag har ju privilegiet att under den här resan jag faktiskt var lite gräsänkling, så att jag och Per är båda gräsänklingar, så vi bor ihop, vi delar rum, och det är så otroligt jättemysigt, det är jättebra. Så vi börjar varje morgon tidigt och med stark bön och läser Bibeln. Det är så roligt.
Det är cirkeln sluts lite då.
Ja, faktiskt.
Det kan ju vara, risken är ju att det här är ju en av dina sista festivalresor på det här sättet på ganska länge, eftersom planen är att du ska flytta utomlands och jobba heltid med onödda folk.
Ja, men precis. Jag vet inte om jag har nämnt det så mycket, men det är ju så att allt eftersom jag har varit ute på mycket missionsresor och jobbat med SOS, så har det ju bara blivit mer större och större del av mitt liv och andras liv då, så att från januari, februari nästa år så ska vi ju flytta ner till Beirut, Libanon, och på sikt ska vi ju plantera en församling där nere. Vi ska jobba med några folk i Mellanöstern. Det var ju lite kul. På vägen ner så fick jag ju mellanlanda i Mellanöstern just. Jag bara kände att jag är ju snart kvar här.
Du kliver av där liksom.
Ja,
du är den där killen som de inte hittar.
Nej, precis. Frivilligt så försvinner jag där någonstans.
Ja, men det kan vara bra att du tar med dig pojkarna och frun faktiskt, när du väl ska göra det. Kan bli problem.
Jag skickar en anonym flygbiljett till honom. Jag vet inte om det ska vara så uppskattat.
Jag tror att vi gärna vill sända er istället när det väl ska åka så småningom.
Ja, men precis.
Det ska ju bli spännande, och förhoppningsvis kommer vi ju fortsätta podcasten som ingenting har hänt när du väl flyttar ner.
Ja, så länge vi har lyssnare som intresserade, så kommer vi fortsätta med podcasten.
Ja, så länge våra fruar lyssnar, Jonathan.
Ja, det är viktigt. Men det tror jag att de gör. Ja, då har vi i alla fall två.
Ja. Så länge de vill lyssna, för att det är bra innehåll.
Ja,
jag känner här på min röst nu, jag hör hur jag kraxar liksom. Vi har haft en väldigt intensiv vecka här också. Om vi ska skifta fokus nu då från missionsfältet till vad som händer i Kalifornien. Så vi har, jag vet inte om jag har nämnt det, men vi har bönemöte här varje vecka.
Ja, nej men...
Och det är ju inget ovanligt, det är ju många församlingar som har det. Så vi har bönemöte varje måndag. Det ovanliga här tror jag, mot många platser, är att snittet på människor som kommer är ungefär 1500. Mellan 15 och 1700 varje vecka.
På ett bönemöte?
Ja, och det är liksom ingen predikan och ingenting. Det är lovsång och det är bön vad är det, 75 minuter, en timme och en kvart.
Det måste ju vara väldigt unikt. Det måste ju vara väldigt unikt med så stor samling och en sån...
Ja, och just att det är regelbundet tror jag. Det finns säkert många samlingar som är mycket, mycket större. Och det är jag inte här för att jämföra sig, men jag är bara väldigt glad att få en del av en plats som ber och tror på bön. För det är verkligen veckans höjdpunkt. Mm. Och det är pastorsfrun här, som, vad heter hon, föreståndarens fru som leder det. Hon började för många år sedan, jag tror det var kanske 15 år sedan eller 10 år sedan, jag vet inte riktigt exakt. Hon fick bara en vision att de ska be för stan och be i församlingen. Och de var 4 personer som började, hon och 3 personer till. Mm. Och de höll på varje vecka, träffades, och till slut var de kanske 15, och sen efter något år var de 40. Och så har det bara vuxit och vuxit och vuxit.
Häftigt.
Och tills det exploderade kanske för 2 år sedan. Och nu är de... När de liksom slog över 1000. Och nu har vi slått över 1500 varje vecka.
Men bön är ju så otroligt viktigt. Och läser man i Bibeln så ser man ju det. Att till och med Jesus, han drog sig undan och i flera tillfällen för att just be. Det är ju en motor, och det sättet för oss att faktiskt prata med Gud och kommunicera. Och det ska ju inte ske, det ska inte bara ske på söndagsmöten en gång i veckan, utan det ska ju ske dagligen. Och sen kan man ju träffas här, som ni gör också, att vid tillfällen när man kommer samman så här och be för just en specifik sak som staden Modesto då, eller på.
Ja, precis. När man med en röst ber för en och samma sak, och man kopplar tro liksom, alla kopplar ihop sina hjärtan och ber
för en sak. Det kommer överens om
någonting. Det ersätter ju inte min dagliga bön med liksom min relation med Jesus, där jag kliver upp på morgonen och jag läser min bibel och jag ber.
Det tror jag är jätteviktigt att man poängterar också, att man kan ju inte ersätta de här tillfällena, ett söndagsmöte eller just ett bönemöte eller någon annan samling man har i kyrkan, med det personliga livet med Gud. Utan de båda bitarna måste ju pulsera och fungera och vara levande. Alltså ber man inte själv, då kommer ju inte ett sånt här bönemöte vara tilltalande för en, kan jag tänka mig. Eller?
Nej, precis. Nej. Det går ju inte att komma dit och bara hoppas på att få någonting. Utan en sån samling, då kommer man ju faktiskt få ge. Först så ger man ju till Gud, och man sjunger, man prisar, och man får bara tömma sitt hjärta och bara älska honom en bra stund. Och sen är det ju då någon som leder, och så ber man ofta för specifika saker. Och det brukar bli så otroligt, otroligt bra. Det är inte liksom flaket eller spacet eller någonting, utan det är väldigt bra och sunt och starkt på ett otroligt bra sätt. Men därför vad som hände nu då i måndags, det var att jag fick leda det här bönemötet för andra gången sedan jag flyttade hit. Okay. När våra föreståndarpar var borta, de var bortresta, så frågade de om jag kunde göra det. Och det är ju för det första en väldigt stor heder för mig att få göra det, men det är också en utmaning på ett nytt sätt. Jag har ju lett många böneskolor och jag har fått leda många elever i bön och liksom bönemöten och så vidare. Men här ska du ha 1500 människor och få alla att be för samma sak och liksom hålla sig fokuserade. Det är en stor utmaning, men det är så otroligt, otroligt kul. Jag önskar bara att jag kunde ta med alla lyssnare nästa måndag när vi träffas och ber igen. Mm. Sen när jag vaknade på tisdag morgon, så vi har alltid tisdag lunchbön också med församlingen. Då fick jag ett sms där de frågade om jag kunde leda det också. Så nu är det onsdag i Kalifornien och min röst är slut.
Härligt. Du har skrikit i bön.
Ja, det har varit väldigt bra. Vi har skrikit i bön.
Ja, vad bra. Jag var ju, min röst var slut i söndags. Jag var i en kyrka och predika. Och så var de så, de tyckte det var så bra. Eller de var så nöjda så jag fick faktiskt komma tillbaka senare på kvällen. Så vi hade två riktigt, riktigt schyssta möten. Och bara lite upptakt så inför festivalen. Så, men att gå in i en festivalvecka utan röst, det är ju inte jättebra. Men
den återhämtar sig. Du kan ju glada att dina pojkar inte
vill. Ja, men exakt. Exakt. Så för, men då har jag återhämtat mig.
Nej, men det är bra, vet du. Jag återkommer ju ofta till vädret här också. Eller jag vet inte, gör jag det?
Ja, men det tror jag är ett ålderstecken då, ja. Att man återkommer med vädret. Ja, men jag kommer ju aldrig ihåg att... Det är ju ingen minne av att man någon gång sen när man var 15-16 pratade om vädret. Inte ens... Nej. Man pratade ju inte ens om dåligt eller bra väder, utan det var inte aktuellt, det var inte intressant, men...
Nej, man brydde sig.
Nej, jag tror att det är ett dåligt tecken. Men,
ja, har jag pratat mycket om vädret i podcasten?
Ja, men vi har ju tagit upp det. Alltså, det har ju visserligen jag också.
Vi nämner. Det är ofta jag som driver på.
Det kan ju vara så att du vill göra mig lite avundsjuk på att du har det bra.
Vädermässigt. Ja, fast jag vet inte... Min poäng är att jag vet inte om jag har det längre.
Yes.
När barna inte ens vill gå ut och leka längre för att det är för varmt. Ja.
Alltså att, så alla sitter inne på
det i två minuter.
De vill sitta i knä.
Ja, man tänker så, vad kul, nu har vi ju äntligen en liten gräsplätt utanför huset och vi har en studsmatta där och solen skiner. Gå ut nu barn och lek. Och efter två minuter står de med liksom ansiktena tryckta mot fönstret och näsan helt platt och de tittar in. Och de liksom bara viskar tyst att släpp in oss pappa, vi smälter här ute. De håller på att dö av värmeslag så att de kan inte ens vara ute för att det är så varmt. Och när jag åker liksom och sätter mig efter en arbetsdag på kontoret, jag har suttit och svettats, det är ju 40 grader ofta här nu.
Är det så? Är det så varmt?
Ja, det är det. Ja, och det är ganska torrt så det är inte den här fuktiga, jobbiga värmen. Men ändå, det är liksom riktigt varmt, så sätter jag mig på motorcykeln och ska åka hem och tänker vad skönt. Nu ska det fläkta på här. Härligt, nu har jag 10 minuter innan jag är hemma. Och när man kör iväg, då är det som att någon öppnar en ugnslucka. Och liksom, det är den fläkten som kommer. Det är väldigt varmt. Så jag har insett nu att det kommer vara så här i 3 månader.
Ja.
Och meteorologerna, liksom, om man kollar på någon sån nyhetssändning, de visar ju inte längre vad det kommer att vara för väder, utan de visar vad det har varit för väder. Har du märkt det?
Nej. Eller?
Har du tänkt på det? Nej, nu är det en läxa här. Tänk på nästa gång du ska kolla på en nyhetssändning när de visar vädret i slutet. De kommer alltid inleda med så här var vädret idag.
Nej, det har jag aldrig tänkt på.
Och jag tycker... De tar ju det till en ny nivå nu. Det är som att hela Sverige sitter där och det är samma sak här i USA. Jag märkte att det är samma sak. Alla sitter och tittar och liksom, okej, nu är klockan 7, men aha, klockan 2, då är det 22 grader varmt.
Jaha. Det har jag aldrig tänkt på. Men det är ju väldigt ointressant att någon ska återberätta vad det var för väder för några timmar sedan. Det är ju...
Ja, men vet du vad jag har...
Innan du får dra din teori, men det är ju lite så att... Jag tänker på SMHI, de har ju problem att säga vad det ska bli för väder. Därför kanske de just måste berätta vad som har varit, eller gårdagens väder. Har de ju...
Det är precis min teori. Det är exakt min teori. Jag tänker så här, att vara meteorolog i TV, speciellt i Sverige, det måste vara ett, på något sätt, det bästa och det värsta yrket man kan ha.
Bästa på vilket sätt?
Liksom, vädret är så viktigt för svenskar.
Ja, det är det.
Och om det blir fint väder, då älskar man den här personen som står där och kvittrar och visar. Men blir det hemskt väder, då tycker man inte alls om den där personen.
Fast det värsta
är... Att det är den personens
fel. Men det värsta är väl ändå när de säger att det ska bli bra väder, så blir det dåligt väder. Då är det som att de
har... Det är nästa steget här.
Ja, okej.
Då de vet att de är i sån utsatt position, plus att det är så osäkert, alltså att det finns ju inget säkert sätt att säga vad det blir för väder om man tar en 5-dygnsprognos. Så för att bygga upp självförtroendet, för att faktiskt säga någonting som är sant, och för att inleda starkt, och de kan stå trygga med att säga att det enda sättet att börja är att säga här, det här är kartan, det här var vädret idag för några timmar sedan. För då vet de i alla fall att
det hade de rätt.
Nu säger någonting som är sant. De bygger upp ett självförtroende där. Det finns någon, på något sätt en osäkerhetskomponent inbyggd i hela samhället idag. Där folk är osäkra. Och jag tror att det är det som slår igenom på meteorologerna idag. Och därför måste de bygga upp sitt självförtroende. Jag tror att det blir mer och mer så här. Du jobbar med ungdomar och du får ju berätta om jag har fel nu då. Men när jag var 15, då hade jag ingen mobiltelefon. Och så skulle jag träffa mina polare, då fick man ju bestämma att ja, men vi träffas på lördag nere på Sixtens gatukök eller vad det nu kunde vara.
Hade du ett Sixtens gatukök?
Nej, vi hade någon annan, vad hette han? Jag vet att det är nedlagt i Huskvarna nu. Tögesens grill tror jag.
Ja, vi håller oss till Sixtens gatukök. Ja.
Mm. Ja. Så då var det så här, vi träffas klockan 5 eller klockan 6 där på lördag. Och då gjorde man ju det. Men idag när jag pratar med en 16-åring, vad ska du göra i helgen? Det är ju ingen som vet.
Nej.
Man har ingen aning.
Men
till och med när jag kommer med ett förslag, eller du kommer med ett förslag, men vi ska åka till Linköping här, ska du hänga med? Ja, men det låter kul. Jag hör av mig.
Men är det inte så att man vill hålla det öppet, Daniel? Att man just inte vill boka in någonting eller bestämma någonting, till exempel åka till Linköping, eller vill du komma på vi ska grilla här? Man vill hålla det in i det sista lite öppet om man faktiskt vill, eller man kanske väntar på att det ska komma en annan möjlighet som man kan. Jag vill inte åka till Linköping, för att nu har jag helt plötsligt fått ett erbjudande att åka till Jönköping som, eller någon.
Ja, ett annat Köping. Men det är ju precis det jag menar. Det är precis det är en osäkerhetsfaktor inbyggd.
För att man inte vill bestämma sig, eller?
Man kan inte bestämma sig. Det har kommit in en obeslutsamhet och osäkerhet. Och man sitter istället där på lördagen.
Men är det att man inte vill, eller är det att man inte kan?
Jag tror att vad är hönan och vad är ägget? Man väntar på att det bästa ska dyka upp. Och hur vet man det? Jo, man kommer kolla på vad alla andra kommer åka och vad alla andra kommer göra. Så det finns ju ett grupptrycksfaktor i det också. Om man väntar på vad ska gänget göra, och gänget väntar på vad gänget ska göra. Alltså det finns den här cirkulationen i det. Och mobiltelefonerna, som vi pratade om förra gången, och sociala medier, så det har ju bara bidragit till det. Du behöver inte planera längre. Du behöver inte veta. Du behöver inte ens ha en kalender, för någon kommer skicka ett sms och påminna dig. Och du kanske gör fel, precis som meteorologerna gör, men då kan du åtminstone berätta vad du gjorde igår.
Ja, precis. För det kan man kolla på, på Instagram vad man gjorde.
Ja, och även om det inte blev bra, så kan man ju ta en väldigt snygg bild och låtsas som att det var väldigt kul, bara för att inte vara den där idioten.
Även om inte,
nu pratar jag utifrån ungdomens perspektiv. För jag tycker det här är lite tragiskt, men ganska kul. Jag undrar vad det kommer leda till, Jonathan. Vad tror du?
Ja, men det är ju så som du säger. Man behöver ju också, för att man ska känna sig trygg i någonting eller veta vad man vill, måste man ju få lite erfarenhet. Man måste få lite hjälp på traven. Men det kan vara bra att få haka på. Det som slår mig är nu, bara för att jag är mitt uppe i det, det är ju som att det här som jag berättade om förut, att jag fick följa med Per Gissesson in och hjälpa en kille till befrielse för många år sedan, och när jag var på min första resa. Och det gjorde ju att jag fick ju lite erfarenhet, och därefter har jag ju fått mer och mer erfarenhet. Och idag är jag ju jättetrygg om jag behöver kliva in och hjälpa någon till befrielse, eller om jag behöver hjälpa någon till att be med någon till frälsning eller något annat, att man behöver ju få den här erfarenheten någonstans och få hjälp där. Det tror jag är jättenyckel.
Men det tror jag handlar om en helt annan sak egentligen. Det handlar ju om livserfarenhet, men just det där åsikter, om det så är en liten, vad ska du göra på lördag, eller om det är en stor, vilket parti röstar du på, eller vad tycker du i den här frågan? där är det en osäkerhet. Och den ser jag ju hos människor som är 25, och jag ser den hos människor som är 35.
Men är inte den osäkerhet som starkast när man egentligen inte gör så jättemycket? Jag tänker så här att jag kan känna ibland att jag har inte tid och osäkerhet, jag måste göra mina saker, jag hinner inte bry mig egentligen så mycket om vad andra tycker, utan jag har ju mitt liv fullt upp och uppbokat, om man ska säga.
Ja, du menar att det finns någon slags grundprincip eller någonting som du lever för, eller någonting större som på något sätt dikterar lite mer vad du... Alltså, du har inte tid att vara osäker. För att du delar någonting så. Okej, okay. Jag vill inte fortsätta på det spåret för mycket, för då kan det bli lite för kristet klyschigt där.
Ja, precis.
men det är, jag håller med dig, det är nog det som är sant. Men problemet är ju det jag kan se som en risk i det här osäkerhet. Alltså, meteorologerna, det är ju bara en liten skojig del i det. Men risken är ju att människor som växer upp idag inte ha någon åsikt om saker och ting. Jag tänkte på det nu när det är det här med Snowden också.
Ja,
han som läckte NSA hemligheterna där, vilket jag tycker är, här i USA det är ju väldigt känsligt att prata om det, men det är ju inga amerikaner som lyssnar på min podcast, så jag kan ju prata om det här.
Eller hon kanske lyssnar fast hon förstår inte så mycket.
Nej, precis, så kan det ju vara. Så kan det vara. Men grejen är att han är en hjälte eller en skurk? Jo, det NSA gjorde, har gjort i flera år. Det har ju faktiskt varit fel. För folket har inte vetat om det. Det är en sak om folket röstar om och säger, jo, men vi vill ha det så. Vi vill att ni kollar igenom. Vi vill att ni avlyssnar det vi gör. För att hindra terrorism eller vad det nu kan vara. Men att det är en demokratisk öppenhet och process i det. Men det jag märker när jag pratar med människor i Sverige om det. Eller här om det. Det är att de flesta bryr sig inte. De flesta har ingen åsikt. De flesta rycker på axlarna och tänker, nej, men jag har inget att dölja. Och de ser liksom inte den stora bilden av hur friheten på något sätt snörps åt. Och det blir mindre och mindre frihet. Och det finns en fara i det. För att folk inte har, de orkar inte engagera sig. De har ingen åsikt. Så det kan leda till, det är ju faktiskt att människor som har väldigt starka personligheter och kan prata övertygande faktiskt få med sig alla de här som inte riktigt vet vad de tycker om saker.
Nej, men man vet ju inte vad man tycker förrän man har satt sig in i det, och man kanske inte vill ha en åsikt om saker som man som inte berör, det är väl kanske det som är anledningen till varför man inte har en åsikt, för att man, nej men det rör inte mig, eller det är så långt ifrån mig på något sätt, så att därför värjer jag mig för att inte uttryck.
Ja, men det här med Snowden är ju inte långt ifrån någon. Det handlar ju om allt vi gör varje dag.
Mm.
Men det är som att folk, de bryr sig inte. Alltså, de tänker så här, ja, men det finns någon annan som vet bättre. De vet säkert vad de gör. Men om alla tänker så, då blir det ju, alltså, om vi tar det till Sverige istället. Det blir det en djup podcast här plötsligt. Men om vi tar det till Sverige istället, så varje val som vi har i Sverige så kommer det ju några röster på Kalle Anka-partiet. Det är ju ett parti som inte finns. Det är bara folk som på något sätt humoristiskt protesterar mot politiken.
Eller systemet.
Men om 15 år så kanske Kalle Anka-partiet kommer vinna.
För ingen har satt sig in i någonting, ingen vill ha en åsikt.
Nej, ingen har tid eller ork, eller ingen bryr sig. Alla väntar på att få ett sms på vad höra vad någon annan
ska rösta på. Då tror jag snarare att det kommer bli så som det faktiskt redan har blivit. Att det är någon person eller något parti som bestämmer sig för att driva en enda fråga, som till exempel Piratpartiet. Alltså, det var några som lackade ut på att man vill reglera internetanvändningen och nedladdningsmöjligheter och driver det. För de är ju inte insatta i någonting annat, utan de vill ju bara driva den frågan. Och risken blir väl kanske att när det är så mycket djupa saker eller så stora saker som man inte kanske är insatt i, som man inte orkar eller bryr sig för man har det så bra, för det tror jag att det är en jättestor anledning. Har man det bra tillrättalagt, då hoppas man eller tror att det bara ska fortsätta på samma sätt. Och därför så, när någonting regleras, någonting som sticker ut, som till exempel om man reglerar fin laddning, så reagerar man genom att rösta på ett sånt här parti då. Kan det vara...
Ja, för man är engagerad i just den frågan också. Det är en fråga man själv som påverkar min vardag.
Ja, ja men precis. Så om till exempel någon, att det blir någon lagändring för Stockholm, nu ska ingen åka tunnelbana längre, nu ska alla gå, då skulle det bli ett väldigt tjohej. Det var ett jättedåligt exempel, men du fattar. Att det är såna här specifika saker som blir grejen istället, va? Som kanske som man behöver inte se alla stegen eller, ja.
Men vill du att det ska bli så, eller bara du visionerar att det kommer att bli så?
Nej men jag tänker att det kanske istället för att, jag tänker att det är kanske det jag håller på att luta sig till att bli. Att jag håller, inte för att jag vill att det ska bli så, utan att det är just en, kanske en början av det. Du, din teori eller vad du, det du nämner.
Ja, du har ju du har Sverigedemokraterna som ett annat exempel, att de driver frågan om invandring och reglerad invandring och allt.
Missnöjesparti.
Alltså de vill sätta in det i alla sammanhang.
Ja, de har ju
skylla alla
på. Ja, de har ju en jätteenkel förklaring till allting. Det är invandrarna.
Ja, du behöver liksom inte sätta dig in i fördjupade problem. Nej. Utan det är liksom en frågeparti, missnöjesparti, som är missnöjda med någonting och driver en fråga. Men det är ju lite det som är risken då, alltså att då får de ju ett väldigt genomslag för de som, det tilltalar en del, en grupp människor som inte liksom ser konsekvenserna av vilket samhälle man bygger, om man ska bygga på en sån politik. Så jag vill, alltså vad jag vill uppmuntra människor till,
det är rösta på Daniel-partiet.
Ja, nästan. Nej, jag ska aldrig bli politiker, men hitta en grundvision som du lever för och tror på, någonting som du kan applicera på din vardag, någonting som fungerar och som du kan brinna för. Det är ju det alla ungdomar längtar efter, att få vara del av någonting större och brinna för någonting och vara engagerad och vara viktig. Och det enda jag kan se som fyller de kriterierna, det är en tro, en levande tro på Jesus och vad han har gjort, och att hans ord är sant. Trots att de är 2000 år gamla så är det lika sant idag. Och det ger mig en trygghet och ger mig en stabilitet, och det ger mig en gudsfruktan som står i proportion mot den människofruktan. Alltså med andra ord, ju mer jag älskar och fruktar Gud, ju mer jag vill vara med honom, desto mindre kommer jag frukta människor och bry mig om människors grupptryck och åsikter. Och så istället för att bli en termometer så kan vi bli termostat som sätter en agenda och påverkar samhället och påverkar ungdomar. För det är det vi har chans att göra idag med den här osäkerhetsfaktorn inbyggd i samhället. Då kan vi komma med en röst och säga, jag lever för någonting som är större än mig själv, jag lever för någonting som jag är beredd att dö för, någonting som jag är beredd att lägga ner allting för. Och det gör det attraktivt.
Det gör det väldigt attraktivt. Och det är många som drömmer om just det, att ha någonting större att leva för. Det ser man ju hela tiden, att det är egentligen det människor längtar efter. Och att hitta fram till Jesus, det är där livet börjar.
Och ju mer du gör det, desto större kommer äventyret att bli. Alla är inte kallade att jobba för Gud på heltid som du och jag, Jonathan. Men alla är kallade att jobba för honom på ett eller annat sätt.
Och alla har, och leva ja, och alla har ju 10 dagar eller 14 dagar på ett år där de faktiskt kan göra det på heltid och åka på en missionsresa.
Precis.
Ja, det är absolut.
Och vem vet om Gud skakar om den personens liv, du som lyssnar nu. Om du vågar, om du längtar efter att få leva efter någonting större, bästa medicinen för att sammanfatta den här podcasten innan ditt internet bryts ner där borta. Följ med på en av våra missionsresor. Både jag och Jonathan fick våra liv förvandlade och det gav en riktning för hela livet. Och idag sitter jag i Kalifornien, jobbar för Gud på heltid, klagar på att det är för varmt. Jag vet att det är skitgnälligt av mig. Och Jonathan, han sitter nere i Afrika och fått se 250 människor frälsta.
Ja, 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 ja.
Och människor blivit helade. Och du flyttar snart till Libanon för att jobba helt. Alltså att livet blir så mycket större, så mycket rikare. Och det började med en liten anmälningsblankett eller en liten litet mail som vi skickade. Ja, jag ska jag få min info? Kan jag få följa med på den här resan? Faktiskt.
Absolut. Gör det. Tveka inte. Kasta dig ut i det. Vi vill jättegärna hjälpa dig om vi kan. Om vi kan få göra det. Kom gärna i kontakt med oss genom antingen mejla oss till elvelyckqvist@gmail.com eller så kan du twittra oss eller hashtagga oss på något socialt media. Vi tycker det är jättekul med respons, vi tycker det är jätteroligt när du hör av dig.
Det är ju faktiskt sista veckan med våran tävling, vi måste ju nämna det nu.
Det måste vi.
Den amerikanska praktikanten.
Och predikanten.
Han är med mig i 3 veckor till. Du har en vecka kvar på dig att ta en bild på Instagram, hashtagga elvelyckqvist. Den som har flest likes, om en vecka är det väl när du kommer
hem. Ja, vi behöver ju ordna det här.
Ja, så den som har flest likes kommer vi kontakta. Och den personen får en date med den amerikanska praktikanten eller utse någon som den här personen ska dejta i sitt ställe.
Men den är lite halt tävlingen, men visst.
Ja.
Men det hade ju varit så kul.
Du behöver inte säga.
Det hade varit så kul.
Du behöver inte säga någonting. Ska du?
Nej, jag vet inte. Säg du, det hackar här.
Ja. Nästa vecka så sänder vi från USA och Sverige igen som vanligt och Jonathan hemma. Häng gärna på vad som händer. Kolla på Facebook, på Instagram, på Twitter. Följ Jonathan där, får du se lite bilder från Afrika och följ rapporterna på vår hemsida. Vi tror Gud om tusentals människors frälsning och massor av under och tecken. Så är du intresserad och nyfiken så kolla gärna upp det, för det är häftiga saker som händer.
Ha det bra, vi hörs. Vi ses på de sociala medierna. Ha det bra. Hej då.
Ha det bäst. Hej då.
Ja, men vad bra.